en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag funderar vi lite över Europavalskampanjerna. Vilka kandidater kan dyka upp från ingenstans och hur kommer det här egentligen att gå? Och så har vi några idéer om vilka man kan personkryssa. Välkommen!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, ledarsidans podd som vi har varje vecka. Idag med Anders Lindberg från Aftonbladets ledarredaktion.
Hej, hej.
Och Ulrika Schindström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.
Ja,
här är oberoende jag. Moderat brukar
man bli. Kan man kalla mig.
Tillägga också. Och jag som pratar är Jonna Sima som också jobbar på Aftonbladet. Ja. Vi har en händelserik nyhetsvecka bakom oss och kanske även framför oss. Det har ju varit en hel del kring den före detta moderata partiledaren de senaste veckorna kanske, Anna Kinberg Batra. Men hon sitter kvar som landshövding på Stockholms länsstyrelse. Varför gör hon det? Har ni några smarta
tankar? Det är
väl kanske
tankar? Så att de inväntar de här utredningarna. Det lät ju så när Ulf Kristersson hade någon, fick frågan, så sa han ju att nu finns det utredningar och då har han väl tänkt sig förhålla sig till dem.
För att,
det är väl det logiska. Men drevpsykologin har ju ändrats lite, om jag ska vara riktigt ärlig i det här. Det är lite Trump liksom. Du vet, att det börjar bli... Det är inte som det alltid var förut. Man visste precis, jaha, nu hände det. Där kom det. Puff! Du vet.
Man har ju väntat lite på puffet.
Ja, bomben inifrån. Det var ju då Sonesson. Christian Sonesson.
Just det, från Skåne.
Men igår kom ju då alla...
Han skrev på Facebook att hon borde avgå.
Ja, exakt. Mm. Och sen så kom det då igår om det var Sverigedemokraterna i Stockholms stad och län som klagade och tyckte hon skulle avgå.
Ja, i en debattartikel hos oss var det. Men sitter hon säkert, Anders?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det finns många bottnar i det här. För jag tror att Ulrika har rätt i det här, att vi går mot mer av Trumps psykologi när det gäller att folk kan faktiskt komma undan mer saker. Logiskt i Sverige, historiskt, så skulle hon ju få avgå ganska snart. Då skulle de kanske lägga det på fredag till exempel, att man avgår på fredag så att man kan bli av med storyn. Men nu vet jag inte riktigt. Alltså det pågår ju 3 utredningar hos justitieombudsmannen, 2 på länsstyrelsen och 1 arbetsmiljöutredning just nu. Så det är 6 stycken utredningar som pågår kring den här situationen. Så att hon borde inte kunna klara det. Men man vet aldrig. Det skulle kunna hända. Personligen tror jag inte det. Personligen tror jag att hon får gå. Därför att hon blir det här kommer ju vara en belastning för Moderaterna annars.
Bakgrunden för de som råkar ha missat det, kanske har legat under en sten, är att hon har anställt 3 personer som hon känner. Eller...
2 som hon känner och 1 på som saknade meriter.
Ja,
ja, och sen hade hon en person som hon väl känner som hon inte kollade jäv med, eller hur?
Det vet jag inte riktigt.
Det var det här insynsrådet som kom sist.
Ja, nej, jag kan inte den historien. Det finns ytterligare några historier till. Det finns en historia om att hon har låtit rymdbolaget betala, att hon har betalat resor för det här statliga rymdbolaget, eller inte resor, förlåt, representation i Tessinska palatset med det här statliga rymdbolaget som hon är ordförande för. Och hon först har fakturerat det här bolaget när DN avslöjade detta. Så det är många saker i den här soppan. Men sen undrar jag tror det finns ju alltid något bakom när sånt här händer. Det finns ju alltid någon slags historia i grunden här. Och jag får ju känslan av att den historien är att hon har klivit in på länsstyrelsen för ett drygt år sedan och börjat styra länsstyrelsen politiskt på ett sätt som man inte gör med en förvaltning. Och då har liksom motståndet successivt växt och nu har det exploderat. Så det ser ju ut som att det är känslan. Facket antyder det till exempel. Att det är det som att hon styrde som ett politiskt parti, tror jag någon som sa.
Men det här var väl tanken att det skulle bli hennes politiska comeback. Alltså hon blev ju petad som partiledare 2017, om jag inte minns fel. För att det gick så dåligt för Moderaterna. Men det sades också då att hon hade ju öppnat för att man kunde samarbeta med Sverigedemokraterna, och det föll inte i god jord då. Och hon efterträddes av Ulf Kristersson. Är det så att man från partiet, alltså Moderaternas sida, inte vill liksom skjuta henne i sank en gång till, eftersom man en gång petade henne som partiledare, att man nu skulle, ja, hon komma igen här och ännu en gång kanske få ett trist avslut? Kan det vara så att man tar den hänsynen?
Ja, men visst kan det vara så, men jag är tillbaka i att jag tycker att om vi börjar gå mot det här typen av medielandskap där vi sitter och kommenterar såna här saker som om det vore en fotbollsmatch, vem som har vilken krisstil, vem som har krishanteringsstilen där, hit eller dit, då är det ganska farligt när det handlar om människor och om saker som ändå är betalade av våra gemensamma skattemedel. Det borde ju inte kommenteras på det sättet. Jag känner mig som jag har liksom åkt runt och pratat i massa medier, och det känns som jag kommenterar en fotbollsmatch och inte någon vars ämbete är att vara betald av staten och utföra saker för oss medborgare.
Mm. Alltså det tror jag, ja, men jag tror vi redan är där. Alltså jag tror att det här har liksom blivit en utveckling över tid där man mer och mer ser för hon är ju statlig ämbetsman här. Man ser henne mer som politiker.
Ja, det är moderaten.
Det är moderaten Anna Kinberg Batra som petades förra gången av moderaten Ulf Kristersson. Och nu ställer man frågan, kan moderaten Ulf Kristersson peta henne en gång till? Alltså det är liksom det är den dramaturgin som finns. Och det där är en förändring. Jag menar, historiskt så såg man ju inte på det sättet på även politiker som hade blivit statliga tjänstemän. Om jag tittar på till exempel Jan Björklund som är ambassadör i Rom. Jag vet att Jan Björklund är tidigare liksom partiledare för Liberalerna, men han är ambassadör i Rom. Jag har inte hört ett pip om någon kritik, eller, och han verkar göra ett jättebra jobb som det. Och det är många som gör det. Men här är liksom speciellt, tror jag, med Anna Kinberg Batra. Det är någonting annorlunda med liksom både henne och den här platsen hon sitter på. Jag vet inte om det kan vara olika kvinnor och män bedöms olika, eller om det liksom är hon som är så hög som bedöms olika. Det kan nog finnas många förklaringar.
Beatrice Ask sitter ju i Sörmland.
Men hon var ju partiledare.
Nej, men det var ju varit justitieminister och skolminister. Så det är ju en känd person.
Ja. Nej, absolut. Men det finns någonting med henne också, tror jag. Alltså hon är lite speciell. Hon har en väldigt märklig resa förra gången och blev liksom petad inför så här öppen ridå, palatskuppen i Moderaterna. Så att det är nog lite speciellt.
Det ändå. Var någon borgerlig ledarsida som jämförde henne med Mona Sahlin, att hon är Moderaternas Mona Sahlin, att respekterade många, men också att man förknippar henne med en viss belastning för partiet. Håller ni med om det?
Kan vara så. Alltså, Mona Sahlin är ju ett unikum i svensk politik, så det är svårt att jämföra henne med något annat egentligen, men jag tror att hon är väl så nära. Alltså, det finns ju flera socialdemokrater som är på ett spektakulärt sätt har fått avgå. Håkan Juholt är ju en annan sån liksom, och det finns ju många gamla statsråd och liknande. Men möjligen det som skiljer Anna Kinberg Batra från alla dem, det kanske är det här med att hon, alltså hon kom ju in i politiken som väldigt, väldigt ung. Hon har de här citaten med stockholmare smartare än lantisar som fortfarande lever kvar. Hon har liksom alltid levt i konflikter. Och det kanske också gör att hon kanske klarar sig. Vi sa i någon podd att hon hade 9 liv och att det här var det 9:e. Det kanske inte är 9 liv, det kanske är 11. Liksom. För det har alltid varit konflikter med henne. Det har liksom aldrig varit något annat. Många andra politiker har ju haft en hel service liksom, och sen så kommer en konflikt då, eller en skandal, och så slutar de.
Men precis, men det är också att det blir lite ofrivillig humor kring saker och ting. Du sa ju det där med Stockholm är smartare än lantisar. Hon sa att det fanns fjäll i Falun, tror jag att vissa blev lite upprörda över. Och sen så sa hon ju i en TV4-intervju här att den här lappen inte var en lapp utan som där jobbet utannonserades utan en annons. Att det liksom blir lite komiskt. Men och nu så såg jag att S-studenter har gjort en kampanj, om ni kommer ihåg Liz Truss i Storbritannien, som är väl den premiärminister som suttit kortast
tid. Ja.
Du har till och med hunnit glömma henne.
Ja.
Jag vet inte hur många dagar det var, men det var väldigt få.
Få dagar.
Ja, och då var det en tidning som gjorde en kampanj där de sa vem håller sig längst, ett isbergs salladshuvud eller Liz Truss. Och det var väl salladen som inte hann ruttna innan hon gjorde det. Och nu har S-studenter gjort samma sak med Anna Kinberg Batra. Så vad tror ni om vi sätter ett salladshuvud på bordet här? Kommer det att överleva Anna Kinberg Batra som landshövding i Stockholm?
Alltså det här, jag tycker det är svårt, för att jag är både inne på det här spåret att media har förändrats, alltså logiken håller på att förändras sakta men säkert. Och jag menar, om vi tittar på Donald Trump, han kan ju göra precis vad som helst utan att det händer någonting och hans väljare fortsätter att hurra. Och är det så att han skulle få någon, så här, någon åklagare skulle tala om för honom att han nu var han körd, då kommer de att stå som en mobb liksom och bara heja Trump. Det är en medielogik som är väldigt annorlunda, så jag tycker det är svårt.
Men Anna Kinberg Batra har kanske inte riktigt de fansen, eller har hon det, Anders?
Jag vet inte. Hon har ju inte de fansen, men frågan är om Moderaterna idag har dem. För kollar man på nätet till exempel så är ju mediedramaturgin väldigt annorlunda. Om man tittar på de här, ett antal moderater, Hanif Bali om vi tar en annan, säger fruktansvärda saker om människor hela tiden. Och där ingen protesterar, liksom tvärtom. Han har liksom klarat sig under hela tiden. Han får ju avgå av helt andra skäl än vad han säger på nätet, så att säga. Tittar vi på andra sådana moderater som finns på nätet, alltså Lars Bäckman eller Herrej eller någon sån här som har liksom slagit igenom den världen, så finns det ju inga efterverkningar överhuvudtaget. Den här Christian Sonesson som ju verkar ha skjutit Ulf Kristerssons förtroende i sank nu, han stiger ju som en liten stjärna i Moderaterna till exempel. Så att det verkar som att Trump-logiken är mer, liksom att det blir mer Trump-logik i Moderaterna. Men om man tar Sossarna till exempel så har det ju inte blivit så. Alltså El Haj till exempel löpte ju gatlopp och det blev en himla härva som Magdalena Andersson fick hantera och så. Så att jag tror att det finns till höger en Trump-effekt. Jag tror inte den finns lika mycket till vänster.
Ja, vi får återkomma.
Det är väl inte så konstigt eftersom Trump är åt höger.
Nej, men jag tänker på, man tittar på skillnaden på de två. Alltså,
jag vet, jag larvade mig.
El Haj blir jättekatastrof liksom, för Magdalena Andersson under jättelång tid. Den här katastrofen som pågår för Moderaterna verkar man liksom, man håller den stången ändå. Alltså det är inte halva Moderata partiledningen inte ut och kommenterar. Det är bara Christian Sonesson liksom, enfant terrible, han är ute liksom. Men i övrigt så alla andra håller tyst liksom. Så det är klart att Moderaterna har mer av den varan. Sen får vi se om det räcker. Det är inte alls säkert. Skulle jag få gissa på frågan om salladshuvudet, så jag tror salladshuvudet klarar sig längre än Anna Kinberg Batra. Jag är osäker på att Moderaterna vill gå in i liksom statsbudget, sen kommer 1 maj, sen kommer liksom hela de debatterna som kommer att vara kring det här nu. Oppositionen lägger sina budgetar. Vi har en försvarsberedning den här veckan som skulle kunna drunkna i såna här saker. Alltså det finns jättemycket som händer som är viktigt.
Mm. När utredningarna rullar ut också.
Ja, men det kommer jättemånga saker som är viktiga. Och inte minst liksom den stora konflikten under våren nu om pengarna.
Mm.
När väl liksom, både försvarspengarna, vårbudgeten, när oppositionen har lagt sina budgetar, så finns ju något att jämföra med Moderaternas budget och så. Alltså det finns ju jättemånga debatter som man vill ha. Och så ska man istället börja prata om detta. Alltså jag tror att orsaken till att man röstade igenom könsdelighetslagen så snabbt, det var ju att man inte ville bordlägga, för man ville inte förlänga en diskussion. Och nu får man ändå en förlängd diskussion om en massa skitsaker med Anna Kinberg Batra. Så hade jag varit Moderaterna så hade jag diskat av det där någonstans på fredag eftermiddag vid 15.30. Liksom.
Man undrar, var det här en stor fråga på Sverigemötet när Moderaterna samlades för sin årliga partikonferens. Var du där, Ulrika?
Nej, jag var inte där.
Du var inte där? Då får vi ingen
insider. Jag har ju, order av information.
Det verkar det vara mycket spännande verksamhet att döma av
saker. Jag tror att det pratades enormt mycket om detta. Eller jag vet att det gjorde det. Men det är inte så konstigt. Så hade du varit i vilket parti som helst.
Är det ett missnöje som pyr eller tycker de att det är en skitsak?
Jag tror det är väldigt blandat.
Mm. Ja, vi har också ett EU-val som närmar sig. Snart är det 1 maj, en vecka kvar. Då väl i alla fall Socialdemokraterna kommer att puttra igång kampanjen en aning.
Kvällen innan så kommer vi att elda pinnar i protest mot regeringen, i någon slags protest mot den här regeringen som försöker förbjuda pinneldning.
Jag är också i protest här när det gäller det här
eldandet. Alltså uppe i Värmland måste det där väl ha blivit som en atombomb.
Jag stod i ett annat medie här i en nyhetspanel i söndags TV4 och var mycket upprörd. Jag står på glesbygden och landsbygdens sida här. Här tar Vasastan spjärn.
Jo, men allvarligt talat, alltså, hur jävla tonde får man vara? Alltså, hur kan man lyckas med att dels, det, nu trodde ju alla ett tag att de hade förbjudit hela valborgsfirandet liksom, för att nu får väl det
krisen
undantag och sånt.
Krisen är total!
Men liksom, att förbjuda folk att elda pinnar i trädgården. Liksom själva, alltså, hur kommer man fram till
det
här?
Ungefär som
idén?
De här vedugnarna, kommer ni ihåg det?
Jo. Ja. Det blir alltid sådana frågor liksom.
Nej, och alla blev jätteupprörda. Nej, man skulle inte få elda längre för något EU-direktiv om vedugnarna. Och det blev ett jäkla liv bland alla oss som har vedugn. Alltså, på landet. Det där går inte, så där kan man inte hålla på. Det är jävligt ofolkligt.
Ja, det märker man
tänk,
verkligen.
Tänk innan.
Ja, men hur lyckas man? Alltså, här har regeringen bokstavligen lyckats skriva en förordning med den här innebörden. Och först så skyllde man på EU, sen gick inte det. Då skyllde man på Naturvårdsverket, så gick inte det. Nu får man skylla på sig själv. Och då säger ansvarig minister, vi ska ändra detta om 2 månader.
Då är det inte så mycket att ändra.
Nej, liksom. Nej, men alltså, hur lyckas man pricka in just Valborg? Alltså, det, jag tycker det är helt fascinerande.
Ja, nej,
men det ska vi elda i alla fall. På Valborg ska vi elda.
Jag tror att vi kommer få elda då.
Men vi polisen med elda sen.
Och dagen efter är vi...
Sitter vi i tingsrätten allihop.
På 1 maj.
Order av människor som sitter vid tingsrätten. Ja. Kostar staten hur mycket pengar som helst.
Ja, men börjar ni känna av valfeber?
Nej.
Lite. Jag tycker det är lite valfeber. Jag tycker de här typen av nonsensnyheter som brukar dyka upp närmare val, som Sverigedemokraternas tvångsrenoveringar av hus dök upp, sen sket ju det sig för det ändrades, men det kommer lite så här saker som är så här konstiga debatter. Det kom någon debatt till exempel om parlamentarikernas arvoden, som är en viktig debatt att ta, men som liksom slutar med att den handlar om Emma Wiesner som har köpt en kvarts ton choklad till exempel. Alltså det är typiskt sådana saker som kommer, det kommer innan val på något sätt, den typen av nyheter, så känner jag att lite valfeber är det ändå.
Ja, men det är intressant att många av de små partierna har satsat på färgstarka kändisar eller tunga föredettingar, typ Jonas Sjöstedt. Vi har för Vänsterpartiet såklart. Och så har vi Alice Bah Kuhnke i Miljöpartiet. Vi har nykomlingen Alice Teodorescu Måwe för KD. Vi har de nya folklistan också med Sara Skyttedal och Jan Emanuel. En hel del färgstarka småttingar. Men de tunga, stora partierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, har ju relativt okända kandidater. Jag ska kanske inte säga grå, men åt det gråa.
Nej, men de har ju, det här har vi pratat om förut. De flesta har inte fattat att du måste ha kandidater som är välkända. Och jag tror att det behöver inte betyda att kandidaterna i sig är dåliga. Man får inte missförstå här nu. Men de är inte tillräckligt synliga och de är inte tillräckligt kända. Däremot, Vänsterpartiet har ju tänkt med Jonas Sjöstedt. Och Miljöpartiet har ju tänkt.
Och KD vill ju satsa då på ett oprövat kort, men som är känd i debatten.
Ja, i ankdammens debatt, ja. Men svenska folket tror jag inte det. Däremot så, Jan Emanuel sticker ju ut här och är ju faktiskt känd. Så att, jag tror att man skulle ha gjort lite som man gör i många andra länder. Kanske tagit in tidigare politiker, statsministrar, statsråd som faktiskt är kända och som verkligen kan göra någonting i EU också.
Men där sticker ju tydligen kan... Sverige ut också. Att
vi skickar ju ner folk vi vill bli av med dit ner. Mm. Till skillnad från många andra som skickar in folk som faktiskt kan någonting.
Varför är det så?
Det hade ju varit smart att ha en tunga människor, för att då kan man ju också få en portfölj. Inte bara, nu behöver inte någon bli arg här, men inte kultursport portföljen utan kanske utrikesportföljen.
Mm, nej men Helene Fritzon för Socialdemokraterna är första namn. Anders, vad känner du? Är det ett vallokomotiv?
Nej, det är hon ju inte, men hon är ju en duktig politiker. Alltså, det är väl det här som också sossarna verkar ha tänkt, att de har ju liksom Helene Fritzon, de har Johan Danielsson, de har Evin Insir, som ju topp tre liksom. Och alla de tre är ju välrenommerade, de kan sitt jobb, de har suttit innan, även om Johan Danielsson gjorde en liten stint som statsråd här. Så att jag menar, de har ju tänkt att de ska påverka politiken genom att ha tunga namn. Moderaterna har ju tänkt samma sak. Men frågan är om väljarna vill rösta på det sättet, det vet inte jag.
Thomas Tobé för Moderaterna, första namn, är ju tung spelare i EU.
Och duktig, jätteduktig.
Har men dragit ett tungt lass med
i allra högsta grad.
Migrationspakten. Ja. Men är han tillräckligt känd på hemmaplan?
Nej, men han kan ju kanske göra sig ett namn. Men man ska ju veta att det här handlar alltså inte om vem som är bra eller dålig här. Utan jag tror att partierna har tänkt lite fel.
Jag vet inte. Jag tycker det återstår att se. Alltså, jag skulle tro att det här kommer bli ganska mycket ett förtroendeomröstning om Kristersson. Och Socialdemokraterna tänker ju i det läget att de ska se till att de har Magdalena Andersson som har förtroendet mot Kristersson. Så att jag tror vi kan räkna med att Magdalena Andersson kommer att vara över hela kampanjen. Lite som det var i förra riksdagsvalet. Och det kan mycket väl funka, för folk är ganska missnöjda med Ulf Kristersson. Han hade ju en uppåtgående kurva nu efter NATO. Den har de ju knäckt själva med det här könstillhörighetslag och sånt där på Moderaterna. Så att jag tror Socialdemokraterna kommer att utnyttja det. Och det ser man ju då när sossarna säger att men de har SD som huvudmotståndare, för Moderaterna är så betydelselösa. Och det är klart att liksom, det är för att reta Moderaterna.
Nej.
Men det ligger ju liksom lite i det ändå att de tävlar ju säkert med SD om en del väljare. De tävlar nog inte med Moderaterna om så många väljare. Så att här finns ju liksom någon slags strategisk idé. Och den kan vara rätt. Alltså jag tror inte man ska utesluta det att den är rätt. Sen kommer några smällar att komma. Några kommer att skrälla. En sån kan mycket väl vara Jan Emanuel-listan och Sara Skyttedal-listan. Alltså jag skulle inte bli förvånad om de bryter igenom och tar lite KD och SD och så. Alltså det borde...
De kan ju ta från M, KD, SD och S.
Jo, men sen finns ju också alltid ett litet uppror inom S historiskt. Det är många som har kryssats in där. Mm. Och det brukar finnas någon form av litet uppror där. Just nu är den ganska, liksom, kan man säga...
Vilken kandidat skulle det vara? Upplys mig.
Ja, det är svårt att säga. En kandidat som driver valrörelse, som ju tror jag många tycker är ganska spännande. En kille som heter Jesper Lindholm, tror jag, i efternamn. Han är på baksidan av valsedeln, längst upp. han står på baksidan av valsedeln.
De har gömt honom
på baksidan. Mm. Men han har liksom haft så här happenings med där Mona Sahlin har varit med till exempel. Och så det finns liksom en kraft i den.
Jesper Lindroth.
Holm.
Lindholm.
Finns i den kampanjen. Sen så finns det ju...
Jag måste ju lägga pussel.
Nej, men sen finns det ju också under det finns ju andra namn på listan också som skulle kunna få kryss. En sån är Evin Insir till exempel, som ju har gjort ett väldigt bra jobb i kampanjen. Under valperioden. Vi skrev om henne när vi var nere förra gången i Strasbourg. Då hade hon just nu tagit igenom en lag om våld mot kvinnor, som är en ganska stor insats. Som är en sån som skulle kunna kryssa sig fram.
SSU-ordförande
Lisa Nåbo står någonstans nionde plats eller någonting sånt där, va? Eller någonting ganska högt upp, sjunde plats. Mm. Ganska högt upp med en sån person som de driver personvalskampanjer.
Han ser ju snäll och trevlig ut, den här Jesper.
Ja, nej men det är ett exempel. Det som är speciellt för honom, tänker jag, det är att just att Det är en väldigt häftig placering längst upp på baksidan av en valsedel. Alltså, man kommer inte ifrån det. Att liksom...
Man är nummer ett.
Vänd på andra sidan. Bara, vänd.
Ja, nej, men det blir liksom... Det
blir, det
blir liksom någonting. Det är något häftigt med det där storyn, liksom, tycker jag. Det brukar alltid bli någon.
Han pratar i alla fall om hopp, till skillnad från partiet,
liksom, resten av,
ja, resten av partiet. Där är det väldigt mycket liksom, trygghet, ordning och reda, sammanhållning. Det känns inte så kul kanske. Vad är det Moderaterna kommer driva för känslor, tror du, Ulrika?
Får jag bara säga en sak. Mm. Moderaternas sådana namn, motsvarigheten, de står ju på andra partiers listor. De är en annan typ av problem liksom, så här. Alice Teodorescu, Bildt,
alltså. Corazza Bildt, ja.
Ja, nej, förlåt, jag ska inte.
Men det var
ska...
roligt.
Ja, men lite så är det.
Var det inte Moderaterna i Stockholms stad som gjorde någon sån där, du vet, det var en väldigt rolig med Tobé och sen så de här tre som inte, vi har moderater överallt.
Ja, exakt. Charlie, var det Charlie Weimers också? Var det? Just det, det var tre stycken.
Det var faktiskt roligt. Lite självironiskt faktiskt, får man ju säga.
Precis, de bryter sig loss.
Vad jag tror att de kommer köra för kampanj, jag vet faktiskt inte. Det har ju varit i runt moderata kretsar under en ganska lång tid nu. Varit lite EU-skepticism och så. Så att, jag är inte så säker på att det kommer vara så här ett Europaparlamentsval à la Carl Bildt. Utan jag tror att...
Heja Europa.
Men är inte Tobé... som jag uppfattar honom ganska mycket Carl Bildt. Alltså
jo,
att han är positiv till EU, han tror på politikens möjligheter. Absolut. Han är liksom absolut inte den här liksom, riktiga unkhögern som ändå liksom argumenterar om könstillhörighetslag och sånt. Alltså, han är inte det liksom,
nej,
alls.
Nej. Han är mer liberal och glad.
Ja.
Som jag.
Ja, jo, men jag tänker på liksom, är det Moderaterna 2024? Eller är det något annat? Liksom?
Vi får väl se vad han kör för någonting.
Men han kan ju inte vara särskilt trovärdig att vara EU-kritisk. Det kommer ju inte
nej,
bli...
nej, jag menar det. Han kanske kör en egen kampanj.
Hallänning svensk-europé.
Mm, den minns vi.
Eller Stockholm har det svensk-europé.
Ja, vi fick höra en kampanjlåt från Lisa Nobo som släpptes igår på Spotify. Den hette någonting Fyr Europa. Det var något tysk titel i alla fall. Och så var det Epa Base eller något... hette det. Alltså något epadunksaktigt.
Okay.
Ja, undrar om den kan...
Men det, på tal om personvalskampanjen, det är ju någonting...
Sen, det
är ju någonting lite udda, så att ha liksom epadunk från SSU i en valrörelse. Det är ganska kul grepp ändå, liksom.
Mm.
Ja, men det är det
ja,
väl.
Ja, men och sen så har vi ju Helene Fritzon som har gett ut en barnbok om EU-projektet. Som sågas brutalt av Rasmus Landström på Aftonbladets kultursida idag. Han liksom i princip vill skjuta sig när han läser den. Ja, men så att det kanske inte var lika lyckat.
Det är faktiskt väldigt,
jag
väldigt
har
kritiskt.
Inte läst den boken faktiskt.
Nej, den var väldigt läst. Den var mer läst än ledarsidans artiklar idag. Så att
den måste vi får väl läsa.
Mm, det är något att läsa. Hopp! Om en annan moderat då, som... är talmannen Andreas Norlén. Han har gett ut boken Talmannens guide till svensk poesi. Den har valt ut 110 dikter ur den svenska lyrikhistorien. Försöker talmannen att runda hela den här debatten kring att ett svenskt kanon? Är det här hans sätt att liksom lansera sitt eget kanon?
Nej, det tror jag verkligen inte. Han har ju suttit i tv och hållit dikter hur många gånger som helst. Han är ju väldigt intresserad av det här. Så att det är ju bara nörden Andreas Norlén som kommer fram här.
Mm. Saknar han rampljuset, Anders? Efter alla de här talmansrundorna med kakfat och sådär. Det
vet jag inte, men jag tror att han är sån.
Ja.
Alltså jag tror att helt enkelt han får ge ut vilka böcker han vill, tänker jag. Men alltså det... Alltså jag vet inte. Han har ju haft lite av en uppgång och fall. Alltså han var ju ganska populär och sådär. Och nu har folk lite ledsnat liksom. Det är inte roligt längre. Det är inte kaos och sådär. Så han får väl hoppas på att det blir parlamentariskt kaos igen.
Ja, då
skulle han ju
igen.
Bli liksom i lampljuset.
Då bara...
Alltså lite SD-vildar och sånt så kan han stå och citera Runeberg sen i Aktuellt. Liksom. Alltså det tror jag skulle bli... hans claim to fame. Annars så kommer det nog att vara så här. Alltså, ja. Det händer, men ärligt, jag vet ingen annan talman som gjort sånt där. Jag kan tänka mig så här, Urban Ahlin skulle ha gett ut en diktsamling.
Nej, alltså, men det här är jag, hans det, personlighet.
Jag, ja, han är sån. Ja,
ja,
exakt.
Det här är vad ja. Han är. Ja. Det här är inte något strategiskt tänk för att han ska bli poppis.
Nej, men det är det jag tänker. Alltså, det är... Han är sån. Jag menar, ja, och det är väl trevligt. Det är liksom... Liksom.
Men det var väldigt mainstream. Det var verkligen...
Litteraturnörden Andreas Norlén.
Heidenstam och Karin Boye och Edith Södergran. Och det var liksom, det var den svenska lyrikkanon. Så det var inte så wild and crazy. Men det... Det är inte hans grej.
Det var inte så mycket jazz in, liksom.
Nej, det var inte något, tyvärr, måste jag säga. Ja.
För där kan man ju tänka sig att en person som han skulle kunna gå före och faktiskt vara lite mer modern. Lite Bob Hund och lite jazz in och lite saker och ting som inte alla kanske pratar om. Och fråga just, vad är det som finns värde i det här? För det är ju klart att det är kulturella fenomen, så. Karin Boye i all ära, men det var ett tag sedan.
Mm. Vi avslutar med, visst gör ont när knoppar brister. Förhoppningsvis så brister de väl snart, vi får vår. Men till dess så säger jag tack till panelen. Och så ses vi nästa vecka. Hej då!
Hej hej!
Hej, hej.
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.